jobbat så här, vad är det, 9 timmar i sträck, och så kommer han.
Jag är trött och jag måste, jag har ett åklagarsamtal som kommer ringa när som helst, jag måste ta och liksom så här, det.
Kan du ta det live i podden?
Ja, ja, verkligen, prata om allting som händer.
Just det. Fan, det blir bra content då. Alltså.
Verkligen. Det bästa contentet är ju dock Ali och Omar.
Tack.
Det var otroligt att se.
Det var det bästa.
Man, rätt mycket känslor.
Jag är klar, jag är klar. Jag är alltså, det var så här.
Trevligt.
Det kändes.
Ja, det var spännande.
Är det något kul att båda tror att de vann debatten liksom?
Mm. Ja, kan, men går det att vinna? Det går det att vinna en sån debatt?
Hela tanken är väl inte att man ska vinna en debatt. Nej. Utan komma närmare sanningen.
Ja, verkligen.
Är inte så. Men nu är jag tävlingsmänniska.
Jag tror inte att det är...
Jag tyckte att det roligaste med det där var att vi försökte skapa liksom förståelse och vi ville komma närmare varandra i samtalet liksom.
Jag har aldrig varit längre ifrån varandra.
Oj. Vi tyckte vi var fina liksom, som bjöd in för meningsmotståndare. Sveriges första debatt liksom. Det löser vi. SVT har 8 miljarder budget, men vi löser liksom debatten här på en Patreon.
Det gick inte så bra.
Det blev motsatt effekt.
Så det tror vi har ökat polariseringen i samhället.
Sannoliken. Men vi lovar ju inte prata om Israel och Palestina då, för att Gustav är med här i podden.
Jag är PTSD från allt det.
Han, Gustav, är inte med. Idag har vi en ny gäst på kanalen och han heter Luai.
Men efternamnet då?
Filip, försök nu.
Mohajev. Smeknamn?
Lulu.
Lulu. Yes. Du är ju kollega till mig faktiskt. Civilutredare. Du har inte gått polisutbildningen.
Nej.
Varmt välkommen i alla fall.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Kul att ha dig. Vad behöver man göra för utbildning för att få göra det? Eller är det bara att man
intern utbildning egentligen. Man söker in. Det är bra om du har socionomi kanske. Eller, eller socionomutbildning. Kriminologi kanske. Och jobba inom någon myndighet innan. Sådär. Så det blir skitbra.
Men jag antar, man får liksom inte gå på mordutredningar och sånt direkt. Utan man börjar lite mer low stakes.
Ja, typ. Ja. Precis.
Så du har utrett mycket så små snatterigrejer.
Har du kommit upp? Hur länge har du jobbat som civilutredare?
3,5 år.
Får du, och du kör ju mest ungdomsutredning, eller hur?
Mm, precis.
Får du utreda större ärenden nu, eller?
Ja, ungdomsutredning blir ju stora ärenden. Som att ungdomsbrott är grova brott just nu.
Ja, men precis. Det är ju de, det är ju inte de äldre som begår morden, utan de är ju cheferna för allting och bestämmer bara.
Det
är ju,
tror du det kan ha att göra med straffen för rabatten?
Delvis.
12-åringar och 13-åringar, det finns ju vissa av dem som begår de här grövsta brotten, mord och sådär. Borde vi låsa in dem kanske, eller vad tänker du?
Det är svårt. Vi behöver ungdomsfängelser, behöver vi. Men vi behöver som i Norge, typ, där man har psykologer och man har bättre institution kring det. De ska inte låsas in med äldre. Men vad gör vi med en 13-åring som skjuts ihjäl? Eller skjuter ihjäl någon? Det är skitsvårt.
Ingen PlayStation. På 3 veckor.
Ingen.
Tyvärr så får man ju fan PlayStation på fängelset. Så inte ens det blir man straffad med liksom.
Så det är svårt.
Men du tycker inte att vi ska låsa in 13-åringar liksom?
Nej.
Men det är kanske en riktigt dum fråga, men är det andra länder på jorden som har 13-åriga mördare och gangsters?
Sydamerika har väl
det mesta. Det är Marocko kanske.
Men inget som är jämförligt med Sverige.
Nej.
Det är så här med att anstiftare utomlands, utförare på svensk mark, barnsoldater. Det är svensk företeelse. Det sker liksom inte i andra länder som liknar vårt.
Menar du att vi är unika jämfört med andra länder? Liksom?
Det är
inget positivt, Filip.
Nej, men jag tänkte, vi sätter barn i arbete tidigt. Liksom. Det är perfekt.
Ja, exakt.
Det är som Kina på sitt sätt, kan man säga. De är mer sweatshops då. Va? Och, just, och där tar barnen livet av sig själva, inte av andra.
I vart då?
I Kina.
Ja. Just det. Varför blev vi så unika här då i Sverige, tror du?
Alltså, det här är en konsekvens då av en integrationspolitik, migrationspolitik i Sverige som varit misslyckad. Där fattiga familjer från subsahariska Afrika och Mellanöstern har kommit från de här tuffa områdena. Och det är för att de har blivit utsatt för politisk instabilitet och krig och konflikt i länderna de kommer ifrån. Irak, Somalien, Syrien bland annat. De kommer till Sverige för att det är det bästa landet att komma till, det vet de. Så de kommer till väst generellt sett också. Och det som händer är att Sverige har en jättestor famn, mycket empati, men väldigt, väldigt få verktyg och låg förmåga att integrera dem på ett adekvat sätt. Det är det som händer. Istället har vi miljonprogramsområden som vi kapitaliserar på, eller vissa finansiella spekulanter kapitaliserar på att vi har, skickar in dem i miljonprogramsområdena som behöver bebos. Och så säger vi, väx upp. Utan något krav liksom på bidragspolitiken, integrationsdelen, hur de ska lära sig språket, de kraven man behöver sätta på personer som kommer till landet. Men det är inte de äldre som blir kriminella, eller hur? Det är inte 30-40-åriga mamman eller morbron som blir kriminell. Det är pojken som föds i de områdena, som kom dit när han var 6-7 år gammal. I början på 2000-talet skedde allt det här. Och vad händer när de här 5-6-åringarna som kom början på 2000-talet, framförallt från Irak och Somalia, för de som var flest början på 2000-talet, vad händer 10 år senare? De blir tonåringar. De blir unga män, och då händer Järva. Till exempel. Då händer det som händer i Rinkeby med den konflikten mellan unga män som vill konkurrera inom illegala statushierarkier mellan varandra och ihjäl varandra. Det är där det börjar. Norge har inte haft den typen av migration vi har haft. Danmark har inte haft det. De har varit mer restriktiva, de har haft mer krav, och det har lett till att fler från de här fattiga länderna som är diametralt motsatt Sverige i allt. Kultur, politik, ekonomi, sociala delar, normer, allt. De är diametralt motsatta oss. Utbildningsnivå, konkurrenskraftighet. Så när de kommer till Sverige, hur ska de klara sig om vi inte sätter krav på dem och ger dem den hjälpen de behöver?
Var tycker du att det brister mest i integrationen här? Vad är det? Är det skolan som ska bära ett större ansvar? Eller var, alltså, var kommer det?
Exakt. Det är ju skolan, en stor grej. Men problemet i början är att det går inte att hantera en sån här stor befolkningsförändring. Det går inte. Ett sånt litet land som Sverige, det går inte att hantera en sån befolkningsförändring med familjer och barn som kommer från länder som är så otroligt olikt Sverige längs alla aspekter. Det går inte att göra det på ett bra sätt. Det är nummer ett. Det var dödfött från början. Men det vi hade kunnat göra bättre, med bättre infrastruktur kring integrationspolitiken, det är att se till att de lär sig språket, se till att de inte får flytta där de vill flytta. Utan vi ska säga, vi sprider ut det här så vi inte skapar de här segregerade områdena som de gjorde i Norge till exempel.
Var du ute tidigt, eller var du typ 12 då, när det var, alltså man var nazist och man sa att, men hörni, kan vi diskutera det här med...
Just det, det är en bra fråga.
Var du redan då i debatten? Jag bara frågar.
Inte alls.
Nej. Faktiskt. Vad snackar ni om?
Då spelade vi fotboll och hade kul.
Alltså jag tänker kanske SDs uppgång till exempel. Där man liksom, den sociala tonen, sociala liksom samspelet kring de här frågorna, det var undermåligt. Man kunde inte säga någonting kopplat till migration som anledning till allt det här utan att bli kallad rasist. Jag såg det på avstånd. Jag gick i gymnasiet när de delade ut flygblad. SD delade ut flygblad inför deras nästa val. Det var en iranier som var med där. Jag var en av de som kastade papperstussar på honom. Så här pappersbitar. För att det var SD hatar invandrare, det är så man sa. Nu är det inte SD-are, men om man googlar mitt namn så kommer SD direkt efter.
Jag såg det.
Daim Hajab SD.
Men det är väl någon som har ditt namn som är med i SD, tror jag.
Luay Ahmed. Ah, han heter Luay med IA. Och han är ju väldigt SD.
För man kan väl sådana tänka att det är så här, ja, alltså SD, ja, de kanske är rasister. Men i sådana fall, det är ju hela samhällets fel att de har växt för att de andra partierna inte tog frågan. Får man ändå säga då. Så då, är så här, och då blir det så jävla knasigt liksom, att man ignorerade problemet och bara skrek rasist och inte kunde nyansera det överhuvudtaget. För jag tittar man på SD, alltså så här, de kommer ju ändå från naziströtter. Liksom. Sen kanske det har försvunnit, man vet inte. Men det är oavsett så, jag vet inte, det är inte en optimal situation. Liksom. Det är som att vi är fortfarande lite i förnekelse inom vissa partier. Att det är så här, ja, men är det verkligen ett problem?
Och,
liksom.
Precis, och problemet blir då att om du pratar om de här grejerna, då kommer du placeras i det facket där borta. Och jag är inte en av de personerna som säger att men det är invandrarnas fel. Nej, men migrationen är central för att förklara den nya brottsutvecklingen och den nya spelplanen kopplat till kriminalitet. Den är central. Kolla vart de kartlagda gängmedlemmarna kommer ifrån. Det är konstant Irak, det är konstant Somalia, det är konstant Syrien. Det är samma kartlagda personer som kom under samma typ av omständigheter från samma typ av länder med samma typ av problematik, och det är inte deras fel. Det är Sverige som har misslyckats med integrationen. Sverige har inte insett sin egen kapacitet och låtit empati och stor famn och stora hjärtan varit före logik och politik och strategi, och som konsekvens har vi den här utvecklingen som inte liknar något annat. Förra året hade vi 63 dödsskjutningar, Norge 4, Danmark 4, varav typ 2 av dem var liksom Malmö-konflikter som utspelade sig i Danmark. De 2 stycken dömdes till livstidsfängelse idag faktiskt, kopplat till den skjutningen, en av de skjutningarna. Och Finland hade 2.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Så det är så här, okej, okay, är det för att Sverige är mer strukturellt rasistiskt? Nej, det är det inte. Släpp det där. Det där snacket har bara varit till men för invandrarna som förtjänar ett bättre mottagande och bättre infrastruktur kring det här. Men Sverige är för konkurrenskraftigt och utbildningsstarkt för att familjer från sådana fattiga omständigheter ska kunna komma hit och klara sig utan att de behöver extrem hjälp med integrationen. Och vi har inte förmått att göra det.
Men du är ju väldigt modig, för det är väldigt många som inte hade vågat, som du gör, peka ut, som du gjorde, ja, lite grann nu, men också i den här dialogiska intervjun som du var med i. Du pekar ut typ 4-5 länder, Eritrea, Somalia, Irak med mera.
Syrien, och jag är halveritrean också, ska man minnas.
Och det sticker ut ändå lite grann. Det är inte många som vågar göra det.
Hur gick det fram Peter Springare när han gjorde det?
Ja, Peter Springare, för detta polis.
Var det inte det han gjorde?
Jo, han skrev, han var ju för detta polis och var en av de få, om inte den enda i Sverige, som blev utköpt ur svenska polismyndigheten. Han blev utköpt. Och för att han hade skrivit typ att ja, men på mitt bord, det enda jag har att göra idag, jag sitter där på grova brott, det enda jag har att göra idag, det är bara Somalia efter Somalia efter Somalia, mer eller mindre. Och så hade han typ skickat ut bilder på det också, liksom, så skrivit deras namn och så här, ja, men här har vi de 100 senaste brotten jag har utrett, jag har bara varit somalier som varit misstänkta och sådär. Och då fick han ju gå, men det var en helt annan helt annan samtalsklimat. Hade du gjort det idag, så hade det inte, du hade inte blivit utköpt från polismyndigheten, tror jag inte, utan det hade varit mer, ja, nu vågar vi, nu vågar vi till och med prata om det liksom.
Han var före sin tid alltså.
Ja, verkligen. Ja. Han är ju med i något
Örebropartiet,
just det. Ja, men är det jag skulle komma med, just de här länderna då, är det en kultur som de har i det här i deras länder som gör att de har tagit med sin kultur till Sverige?
Nej, inte så mycket, utan det där händer inte där de kommer ifrån, utan där händer främst när de kommer till Sverige, och det mixas med kapitalism och liksom det svenska tillståndet, eller som vi har i Sverige, och den dåliga integrationen, det är då det händer.
Men hur är det i de länderna då? Alltså det är inga, eller är det inga skillningar alls? Eller
hur? Nej, men det är religiöst våld framförallt. Men det är inte våld mellan unga män som konkurrerar inom illegala statushierarkier om pengar och smycken. Det är inte det handlar om. Utan det kan vara annan typ av våld. Men det händer här i Sverige, i väst.
Men det, ja, förlåt, men det är väl en form av unik mix av faktorer som just har uppstått bara i Sverige. Och du nämner några, och så kanske Filip är inne på att det kan finnas hederskultur med, och det kan finnas amerikansk ghettofiering, eller vad vi ska kalla det, och du har gangsterrappen, och ja, det här som du är inne på med att man gör också, säger åt dem att de är offer i orten ungefär. Och,
exakt, det är en mix av allting. Det är en mix av allting.
Det är en unik grågrund på de här.
Och så låga straff och allt. Ännu mer grejer. Det är därför, förlåt, men det är väl därför debatten blir så, vart så svår, kanske delvis för att några har haft en lösning och några några har sagt en, du vet, men det är mycket liksom.
Nu tänker jag fritt, men alltså det här med pengar är väl bara en stor grej, för det finns ju inte så mycket pengar att röra sig med, till exempel om vi tar Somalia nu. Alltså hur många är det som suktar efter knark som det görs här i Sverige liksom? Det finns ju hur många som helst som kan betala hur mycket som helst för narkotika. Det finns inte så jättemycket i Somalia, till exempel.
Nej. Så här, ett annat spelrum liksom.
Ja. Det är väl så otroligt mycket pengar som styr det där liksom någonstans.
Tror du att partyknarkarna är ansvariga?
Gud, nej. Det där är också en sån där grej. Nej. Delvis såklart, de finansierar det delvis, men det är inte där problemet ligger. Vet du vad jag tycker är intressant grej?
Vad är parametern egentligen då?
Jag tycker det är intressant grej så här. Om vi stryper narkotikapolitiken, narkotikahandeln och sånt där, och vi lyckas med det, och stryper även bedrägeripengarna de får.
Vad menar du med strypa? Alltså typ
att de inte får den kriminella ekonomin. Ja, de här genkriminella. Vad tror ni hade gjort, vad tror ni genkriminella hade gjort då? Som, så här, de vill också få för några pengar. De är ju kvar. Vad hade de velat göra, tror ni? Alltså, de hade gjort mer våldsamt, tror jag.
Jag upplever bara att de hittar ju alltid, de hittar alltid nya sätt att tjäna pengar.
Precis.
De ligger alltid ett steg före polisen. Ja. Alltid, varenda gång.
Precis, då. Precis. Så... Det är en obehaglig tanke, men de här unga männen finns kvar. De vill fortfarande tjäna kriminella pengar för att de vill inte klättra inom illegala statushierarkier som vi gör genom att vi jobbar hårt och investerar och så vidare. Du säger skämt. Jag vet inte hur duktiga ni är, men ni får i alla fall lite ekonomi för det. Men ni förstår.
Man tigger swish i den här podden.
Exakt.
Du fattar själv.
Så här, legala statushierarkier vill man klättra inom. Men vad händer när den vägen är stängd, upplever man? Man börjar utforska illegala sätt. Och Sverige har haft en narkotikapolitik som möjliggjort för en väldigt så här lukrativ illegal narkotikamarknad. Så om vi tar bort det, och vi tar bort bedrägerierna som också är miljardindustri för dem, vad är de villiga att göra då?
Men som du säger där, är det därför man väljer den illegala vägen? Alltså för att man upplever att den är stängd, den andra?
Precis.
På vilket sätt? Varför upplever man att den är stängd?
Precis. Så att, du kommer från Somalia eller Irak, Syrien, något av de här länderna. Jag gillar inte så att peka ut det allt för mycket nu. Jag tycker inte om det hyperfokuset. Men man måste vara ärlig med att det är där de kommer ifrån. Väldigt många av dem, från de omständigheterna.
Jag tycker det är skitskönt att du vågar säga det. Jag tror att många andra vågar inte säga det. Jag hade inte
sagt det. Kanske att jag är halveritrean själv och jag ser ut som jag gör och så vidare. Jag är ung kille och har flätor och liksom klär mig hyfsat likadant. Lite, sådär, lite snyggare gör det såklart. Men så att jag vill bara vara tydlig med det. Det handlar inte om att hyperfokusera på dem. Men man måste vara ärlig med det, för att det är de som behöver hjälpen. Och då måste man peka ut vilket community det är som behöver hjälp. Eller såhär Lego-maskineri. Men så här, vilka är som behöver hjälp? Och då måste man våga prata om det. Så det som händer, för att svara på din fråga, varför känner man att den är stängd? Okej, vägen då, att klättra illegala statshierarkier. Du kommer från det här landet, de här länderna. Du hamnar i segregation, utanförskap, känsla av men du lever i ett parallellsamhälle, du känner inte att du passar in riktigt. Okej, den känslan, du blir en pojke, ung man, du växer upp, du är 14, 15, 16, du börjar lära dig, pengar är viktigt, för det finns i Sverige. Kläder är viktigt, det finns kvinnor, det finns fest, det finns kändiskap, det finns social status. Det är ett rikt land som där är väst i mångt och mycket. För du promotar alla de här idéerna, precis som vi alla vill. Vi alla vill bli framgångsrika, vill ha tjejer, vill klättra i statushierarkier, eller hur? Vi alla vill det. Men vi har känns möjligheten att det går på legala sätt. Men när de lever i utanförskap, segregation, de kan inte svenska språket på ett adekvat sätt. Och de blir också matade i historien om att Sverige är strukturellt rasistiskt. De blir matade i den historien. Så att hur mycket de kämpar finns det ändå ingen väg. För att de kommer säga att vi är rasister. Så det matas de också med. Vilket skapar en känsla av hopplöshet. Så när du växer upp och du börjar se, du har iPhone, du börjar se gud, kändisar och pengar och kläder och status och tjejer älskar det där. Men jag vill också ha det där. Men jag känner att den legala vägen är stängd. Då kommer jag vilja börja utforska illegala sätt att göra det. Och då när någon kommer och säger hej, ta den här grammen, sälj det till den här killen, du kommer från Röding, gör det i 2 dagar, så kan du köpa den här Gucci-köpsen och du kan lägga upp på Insta, tjejerna kommer älska den bilden. Och då kan du vara 12, 13, 14 år och sen sakta men säkert kommer du in i den livsstilen och sen blir det värre, 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 värre. Så det unga personer behöver, det är att känna att det finns en väg inom legala statushierarkier att klättra på ett sätt som gör att du kan leva ett tryggt liv, ett bra liv, ett lagom liv. Det måste de bli promotade. Nu är som att vi är väldigt kapitalistiska i Sverige och individualistiska. De blir promotade hyperkapitalism och hyperindividualism också. Och vad är det som manifesterar det på allra bästa sätt till ungdomar? Vad är det som promotas till dem? Vilken målbild skulle ni säga?
Vadå, influencerna?
Ja, vilka är det?
Gangsterrappare.
Exakt. Han manifesterar allt det där. När en 14-åring kollar upp på Yasin och ser allt han har, den uppmärksamheten han får, Om han känner att den legala vägen är stängd, då kommer han vilja utforska vilka sätt kan jag på vilka sätt kan jag anskaffa mig det här på illegala sätt, för det finns ingen annan väg, men jag måste bli som den jäveln. Och då börjar man imitera vissa typer av saker för att kunna anskaffa sig det där.
Ja, och där, det fattar man ju klart att, alltså, men idolbilden är ju ändå inte det stora problemet, utan problemet är ju att den legala vägen är stängd. Typ. För det finns ju lika många att se upp till inom den legala vägen.
Exakt, men vet du vad som blir intressant då? Varför ser vi en ökning av medelklass Gustav och Viktor och Filip? Varför ser vi en ökning av dem i de här kriminella miljöerna? Varför ser vi att de aktivt söker sig dit?
Det tror jag faktiskt är för att fler och fler även i medelklassen känner hoppslöshet. Det tror jag. Jag tror jag har känt livet.
Ja, okej. Okay. Så två grejer. Ah, sorry, vill du säga någonting?
Det är en snabbare väg till det. Det tar ju lång tid att plugga och bygga upp ett företag eller vad vi nu pratar om som är illegalt. Mm, och sen kan det gå fort då, tror man ju i alla fall att det kanske är en snabba
cash. Exakt så. Så att det finns två grejer där. Om de känner hopplöshet, även fast de är medelklass, fine. Det är deras känslor i så fall. Men då måste vi vara nyfikna på vad skapar den hopplösheten. Det kanske handlar om prioriteringar. Eller hur? Det kanske handlar om, oj, vänta nu. Jag behöver kanske inte ha byxor för 5 lax, keps för 3 lax, skor för 4 lax. Allt det här orimliga som barn vill ha. Jag sa på Gud, jag har hört barn som är rånade för 15 000. Deras jackor bara kostar 15 000. Det är förårskids. 15 000 kostar deras jacka. Så då blir frågan så här, de känner hopplöshet för att de inte har 50 000 kontanter i handen nu. Men då handlar det om att de har blivit hjärntvättade av någonting. En viss typ av ideal. Och det här måste vi då rensa från oss så att de kan börja fokusera på hur kan jag tänka ett långsiktigt, tryggt liv längre fram. Man jobbar hårt, man pluggar, man skaffar en partner som man sparar pengar, man köper lägenhet tillsammans. Man skinkar på henne, hon blir gravid, ni får barn. Och sen så skapar man ett liv tillsammans.
Men och sen blir man hopplös.
Ja, exakt, sen tar man livet av sig. Sen tar man livet av sig, fast då är man 54 och man har blivit nyskild och förlorat jobbet. Då kan man panga huvudet av sig, absolut. Men fram tills dess, utforska sunda sätt att bygga ditt liv. Med barn blir promotare, tvärtom. Så det jag skulle säga är, anledningen till att jag ser Gustav, Filip, Viktor 14, 15, 16 år gamla aktivt söka sig till kriminella nätverk för att utföra uppdrag för kontanter, även fast de har allting framför sig, det är för att de har blivit promotade, de här värderingarna, genom en intensiv överkonsumtion av musik och kultur via sociala medier i 5 års tid nu. Deras favoritrappare har promotat de här värderingarna till dem i flera års tid och nu vill de imitera det. Så de pratar ortensvenska med varandra. De klär sig som en ortengrabb. De för sig, rör sig, tycker, tänker, pratar som en ortengrabb. Som någon som har varit i utanförskap hela sitt liv och blivit härdad av gatan och sett insatsstyrkan kliva in i bostaden, ta brorsan, mamma skriker, blir nedpuppad på marken. Han tänker, fuck polisen, han har sett sin bror bli ihjälskjuten för honom ute på gatan. Där härdar honom och skapar en viss typ av inställning till livet. Men den här Viktor har inte gått igenom det. Så varför söker han sig till det? Jo, han imiterar en gangsterrap-kultur som har blivit promotare till honom 5 års tid.
Det, jag menar, för den kulturen har väl ändå funnits innan också. Alltså, även i, så från USA. Så här, ja, när den är ny i Sverige. Liksom, men det var väl, alltså, så här, vi såg väl upp till så här, Eminem och 50 Cent. Mm, och så, ja, alltså, och det, ja. Vi imiterade inte.
Och det gjorde, liksom, det gjorde jag också. Det gjorde också. Jag älskar 50 Cent fortfarande. Alltså, min favoritvers någonsin i musik är tredje versen på Many Men.
Men vadå, sjöng Eminem? Jag lyssnade på Eminem och han sjöng inte att han skulle skjuta snuten.
Eminem var helt sjuk i huvudet. Alltså, men Eminem var teatralisk. Han var liksom som en tecknad figur. Han pratade om att ha ihjäl sin fru och slita halsen av henne, begraven någonstans, skjuta kändisar, och han var helt gränslös. Men det är absolut centrala skillnaden. För vi pratar om tidigt 2000-tal nu, eller hur? Jag vet nu gamla ni är, men jag är 95. Vi pratar tidigt 2000-tal. Vi älskade de artisterna, vi älskar musiken, vi älskar allt mer. Vad är den centrala skillnaden?
Jo, det är ju att Eminem gjorde ju aldrig någonting utav det där i verkligheten, upplevde jag.
Ja, visst. Det är en skillnad. Just hand om en Tupac, ja, men, var väl läsa fucking shootout, så 50 Cent har fått en kula i...
Ja, men de lyssnade aldrig på så.
Det var på andra sidan Atlanten.
Ja, delvis det. Men det andra är, det fanns inte den här typen av extrem intensiv tillgång till den här produkten, till de här budskapen, till de här värderingarna. Hiphop har burit med sig förlegade värderingar i decennier. Alltså sättet vi pratar om kvinnor, bitches, hoes, sättet vi använder ordet nigga till exempel, allt det har hiphop burit med sig. Precis som religion har burit med sig förlegade värderingar, hiphop har burit med sig de här värderingarna, det här språket, hyperkapitalism, hypermaskulinitet bland unga män. Hiphop har varit en bärare av de här värderingarna, men det centrala idag är att 12-13-åringar har 7-9 timmars skärmtid på deras mobiltelefon där de riktade algoritmerna promotar de här värderingarna om och om och om igen, och det här formar dem till slut. Skillnaden var att vi inte hade den tillgången.
Men för jag tänker att det är så här, om man bara drar en parallell då, för att då kan man ju dra parallellen till typ dataspel. Jag spelade ju våldsamma dataspel 14 timmar.
Och hur mår du?
Jag växte upp. Ja, jag mår inte
jag skojar.
Men jag var otroligt då. Men jag har aldrig skjutit någon.
Nej.
Alltså det är så, för det var man ju också jätterädd för sen moralpaniken och var så här, folk som spelar våldsamma spel, precis. Det är det enda jag gjort. Alltså jag har skjutit så mycket folk i CS så att det är löjligt liksom. Men jag har aldrig ens nästan skjutit någon.
Nej, precis.
Så jag menar, jag vet inte om det är riktigt det som är grejen. Jag tror mer på hopplösheten och de grejerna än att den här inspirationen.
Men det är klart det är mer. Ja, alltså du är född, det är typ, du är nästan uppväxt på Södermalm. Det är en helt annan grej, men en ordentlig morsa som har hjälpt dig i livet liksom.
Jo, men att, och den delen är ju det viktigaste.
Ja, och min poäng är, de ungdomarna vi ser nu söker sig aktivt till den kriminella miljön, det är villa ungar. Det är många av dem, ja, som jag sa, Gustav, Filip, Viktor, 14, 15, 16 år gamla, bor i villor, föräldrarna är hemma, de kämpar jättehårt, de har lite ADHD, men de får det stöd de behöver.
Är det något du också märker, Filip? För det är klart man kanske hör, ser eller talar om vissa sådana, men är det en stor grej verkligen?
Och det är ju, precis, för det är just i den här gruppen som jag är skeptisk, menar jag.
Jag blir också lite skeptisk.
Jag är skeptisk, så jag... Så här, söker de sig till den här miljön, är det verkligen på grund av för den här våldsförhärjande kulturen i rappen?
Liksom? Och vad kan det vara annars då? Om de har alla, okej, om vi vänder oss till de kriminologiska förklaringsmodellerna, ja, social utsatthet, fattigdom,
exakt. För att folk blir mer, ungdomar blir mer och mer psykiskt, alltså de mår sämre och sämre liksom. Det finns mycket forskning på det som helst. Och därför borde ju även medelklassungar kunna känna den hopplösheten, att de inte har en framtid, att det är så här, att en utbildning är värd mindre, att du inte får ett jobb, alltså att det är så här, nej, de har ju det bättre på alla sätt liksom, men det är fortfarande så här att det är så här, det är så jävla deppiga framtidsutsikter. Och då, jag tror nej, typ att det är mer det alltså.
Då behöver vi vara nyfikna på vad är det kommer ifrån.
Det kommer väl ifrån typ så här, supermycket klimathets, en grej, så här, jorden ska gå under, så det finns alla klimatalarmister, det är säkert en faktor.
Jag förstår vad, jag förstår vad du menar. Det finns en generell ohälsa bland unga personer, absolut. Men jag, den demografin av unga killar och flickor som söker sig till de här gängmiljöerna, jag är helt övertygad om att det som är centralt som vi behöver integrera som delförklaring där, jag säger delförklaring, men det är en stor delförklaring som är förvisad, det är att de har blivit promotade värderingar och kultur som har bildats en kultur kring gangsterrap och alla de negativa, ska man säga, typiskt sett unga manliga hypermaskulina värderingar kopplat till materialism, kvinnor, våld, vapen, all prokriminella värderingar. Det har format dem. 5 års tid. Och det är en konsekvens av den här överkonsumtionen av gangsterkultur.
Vad hade du för fråga?
Ja, men Gustav avbryter ju alltid dig och du är så seg. Men jag frågade om du ser en ökning av då Swedish, svennar från villorna som ger sig in i IT delvis.
Ja, absolut. Mm. Det gör jag. Och framförallt kan jag bli jätte irriterad på de här svenskarna. Helt pur svenska personer. Fina områden. Jättemycket pengar dessutom i familjen. Fina efternamn och så vidare, utan att nämna några efternamn.
Von Ugglas kanske.
Exakt. Som bryter på orten svenska. Det är helt galet för mig. Och framförallt att man då liksom tar dem med mycket narkotika på sig. Alltså här, att de är ute och säljer narkotika. Ja. 18-åriga tjejer som är ute och säljer med fina efternamn, helt svenska, ute och säljer narkotika. Och jag upplever att de fattar ju inte vad de har gett sig in på. För jag tror att det har blivit så himla normaliserat.
Precis.
Det är så himla vanligt med ungdomar som idag hanterar narkotika, säljer narkotika. Så, men jag vill också vara med i det här och testa. Och sen finns det väl någonstans, man ser upp till det där någonstans. Och det finns så många delförklaringar, men det här korta konsekvenstänket också som man kanske inte har, men det är så normaliserat och tyvärr, ja, svenskar liksom har också kommit in i det där helt
och hållet. Precis, och jag skulle säga att hela ungdomskulturen i Sverige är totalt marinerad i gangsterism, i materialistiskt styrkande, pengarbesatthet, allt det här som de här unga killarna från förorterna har lärt sig från de negativa platserna, det har de tagit, några av dem, blivit rappare och reproducerat tillbaka de här värderingarna tillbaka till samhället genom deras musik till ungdomar som har överkonsumerat det. Och de här värderingarna, det här språket, den här estetiken, den här energin, allt kopplat till det, de här prokriminella värderingarna har format barn som har överkonsumerat det genom sociala medier. För det sammanfaller med en digital utveckling, allt det här. Det sker inte utan den här extrema digitala konsumtionen. Och den här närheten till allting. Jag kan inte se någon annan förklaring till, jag hör vad du säger med liksom psykisk ohälsa och så vidare. Det finns någonting att tala om kring det. Men de här pojkarna och flickorna, de har förutsättningar att leva prosociala liv. Och om de växte upp för 10 år sedan, finns inte en chans i satan att de skulle vara nära en sån här kriminell miljö. Det finns inte.
Nej, men, och det köper jag, för att min poäng är bara att så här, jag tror absolut att det där bidrar. Jag tror bara att de liksom, socioekonomiska faktorerna är viktigare i det. För jag menar att det är så här, ja, men, om man hade haft identiska förutsättningar som nu, förutom att det inte fanns lika mycket gangsterrap, tror jag folk hade varit ungefär lika kriminella ändå. Om så länge liksom, integrationen är skit och sånt.
Jag vet inte om,
jag vet inte om det är den bärande faktorn.
Missuppfattar
dig,
Gustav, men du låter ju helt efterbliven. Vi pratar väl om tonåringar nu som har pengar. Det är väl det som är mysterin här som han tar upp.
Vad sa du?
Ja, men han säger väl bokstavligt.
Precis, för nu gick jag tillbaka till dem.
Precis.
Så det blir förvirrande, för att vi pratade både om de som har pengar och de som
Okej. Så jag är nästan bara under segmentet pratar om de som har pengar.
Den gruppen, det är jätteweird.
Ja, precis. Och för mig är det inte så weird. Eftersom att jag har integrerat då den här förklaringsmodellen om vad man blir promotare för kultur i 5 års tid nu. Och den här kulturen är sprungen från precis de här ungdomarna som du pratar om. Socioekonomiska faktorer, trångboddhet, utsatthet på olika sätt. De har haft det jävligt svårt och de har lärt sig saker från de platserna som är negativa. Och några av dem här har blivit rappare. En liten procent av dem har blivit rappare. Tagit värderingarna, reproducerat tillbaka det genom musiken till samhället, till ungdomar som genom överkonsumtion på sociala medier och musik tar till sig de här budskapen. Och det har varit så intensivt i 5 års tid nu att det har börjat forma dem. Och därför ser vi Viktor, Filip och Gustav i de här miljöerna när de är tonåringar. Och de söker sig aktivt dit. De vill bära vapen. De vill skjuta. Det finns flera chattar jag har tittat på nu i mina utredningar. De fantiserar om att ha ihjäl människor. Oj vad de vill skjuta. Oj vad de vill döda. Då måste man bara vänta nu. Vad har hänt med dig? Var kom allt det här ifrån? Okej, det är någonting som har påverkat dig och format dig under en lång period när du har varit formbar. Och många föräldrar jag pratat med säger att de började förändras när de var 12-13, berättar de. Och det var 4-5 år sedan, och det var då ungefär gangsterrapvågen svepte över Sverige då.
Det låter verkligen som att generationen som är på G nu, den är helt
katastrof.
Förstörd. Ja, men verkligen, det låter ju så. För jag blir så chockad, vet, så här, nu när man har märkt det senaste, det är så här, verkligen välbärgade familjer. Du hade aldrig behövt jobba en timme i ditt liv. Du kunde bara fråga din pappa som är mångmiljonär efter lite pengar, så hade du ju klart det. Men du är ute och säljer knark liksom. För jag har också sagt det till vissa, för de fattar ju inte konsekvenserna liksom. Gråter och hur länge kommer jag sitta inne nu liksom. Nej, men det kanske blir några år liksom. För nu höjer ju regeringen straffen och sådär. Och de blir så här, sitta inne några år. De fattar inte det. Så jag hoppas, eftersom att man höjer straffen nu lite grann, att man då så här, att det kan bli en grej lite grann. Ryktet kan gå, okej, men du vet vad som händer med Josefin. Hon sitter inne nu i 3 år. Så du vet ju vad som händer. Det kan ju bli en konsekvens här i ett område. Man kan hoppas det. I de här finare områdena i alla fall. Liksom. Så, men du vet hur det gick för Josefin. Hon sitter inne nu. Liksom.
Jag tänker bara, om vi ska testa din teori där då. Medelklassungar börjar begå mer brott för att de är inspirerade av den här gangsterrapkulturen. Om vi tittar på USA då, för här vet jag vet faktiskt inte, utan det kanske är bättre koll. Var det samma utveckling där då, när den kulturen? Var det även medelklass kids som började begå brott för att de lyssnade på gangsterrap?
Det är en intressant fråga. Jag har inte kollat upp statistiken, men om ni har gjort det. Men jag vet att det är en väldigt utbredd imitering av gangsterkultur. Eftersom att white suburban kids, deras favoritrappare är liksom King Von till exempel, som är den mest våldsamma liksom rappare man kan bara tänka sig. Extremt begåvad. Han sköts ihjäl för 3 år sedan nu. På dagen för 3 år sedan nu. 6 november. Om några dagar
innan. Ja, vi bokade in dem.
Men så att det finns en större imitering av den kulturen, större fascination, och det, jag har svårt att tro att det gör samhällen bättre. Mycket svårt att tro det. Jag tror att fler pojkar och flickor formas av prokriminella värderingar som konsekvens av det. Så här, vi ser inte stirra oss blind på alla aktiva deltagare i gangsterkulturen, de som skjuter, säljer droger och hamnar i statistiken. Vi ser inte stirra oss blind där. Vi ska också kolla på de som passivt deltar. Tjejerna som likar de här bilderna. Killarna som upprätthåller hela den här kulturen. Mm. Av att de accepterar det. Och när de ser en kompis på Snapchat håller på med vapen och har väst och snurrar i en bil och röker weed och han är 16 år gammal. Det finns ingenting i dem som säger, vänta, vad håller du på med? Varför bär du vapen för? Det är jättefarligt. Det är dumt. Det är dåligt.
Det är normaliserat.
Det är normaliserat. Det är en del av till någonting man vill vara en del av. Så det är det jag menar. Någonting absolut fundamentalt har skett med ungdomskulturen i Sverige. I det mest progressiva, jämställda, rika, ja, men mest fantastiska
det
landet.
Jag vill säga ett tag, bara släng in ytterligare en parameter. Mm. För som det är komplext och det är intressant att bolla i, så är det ju också det här, tror jag, med typ att vi är så feminiserade. Jag tror att det är en sån kontragrej som kommer med något maskulint liksom. Där kan du vara, alltså för unga killar också, vi var inne på med att hjärnan inte utvecklade oss män för man är typ 25 liksom, så det är ju också en parameter att bara slänga in i det om vi nu bollar anledningen.
Men det är också, all ungdomskultur har väl typ alltid varit såhär våldsförhärligande, såhär, punk eller vad som helst, att man såhär bryt mot lagar och grejer.
Den har varit rebellisk liksom. Mot vuxenvärlden framförallt, och så är det. Subkultur har alltid funnits, trender har alltid funnits, ungdomskultur absolut.
Ja, och det handlar väl om det, så för ungdomar har ju aldrig gjort musik om att säga, åh nu ska jag plantera blommor.
Sant, men det som gör att jag reagerar på det är att det samvarierar med en samhällsutveckling. Det korrelerar med en brottsutveckling i samhället. Då blir jag intresserad. Har det här, den här enorma kulturen och den här enorma konsumtionen. För alltid när vi jämför med det här som händer nu med saker som hände 20-30 år sedan. Videovåldsdebatten, punk och den typen av grej. Alltid när man gör det så får man aldrig glömma att integrera det mest revolutionerande i allt det här. Och den digitala utvecklingen. Och hur vi konsumerar kultur. Hur mycket det här formar oss. Hur mycket det formar barn som är formbara.
Precis, och men frågan är om det just den grejen är relevant. För som sagt, alltså det, alltid, det finns en korrelation i detta, men frågan är om det finns ett kausalitetssamband.
Och det är det jag utforskar. Det liksom. Vi behöver mer forskning kring det. Men det är det jag håller på att utforska nu. Och varit liksom on the forefront nu i en månad kanske. Varit på alla plattformar, alla poddar man kan tänka sig och pratat om. Vi behöver integrera det här som en delförklaring till alltså, varför har vi liksom rika medelklassungar, välbeställda andra generationsinvandrare och svenskar, inrikesfödda svenskar från villaområden som aktivt söker sig till kriminella nätverk för att begå våldsamma uppdrag. Och hur är det möjligt att de är villiga att skjuta ihjäl folk som de aldrig träffat för 50-100 lax eller 200 lax när de har pengar? När de har allt det här.
Så det som du pratar om, punken och sådär. Alltså skillnaden som jag upplever, för jag har ju varit emot liksom gangsterrap hur länge som helst. Jag har ju skrivit texter om det rätt mycket.
Bra Filip Pelas.
Du är så bra på att skriva texter.
Nej, men det jag menar bara är så här, skillnaden på typ om man jämför punk och grejer och så här, alltså 9 av 10, jag upplever det, 9 av 10 gangstrappare i Sverige idag är ju också kriminella, grovt kriminella. Det är ju jättekriminella människor. Så är det ju inte inom kanske rocken eller punken eller vad,
ja, men
det vad du pratar om.
Det är enklare att lyssna på Michael Jackson om vi nu utgår från att han var pedofil, men det har varit svårare om hans låtar handlade om att våldta barn.
Exakt.
Ja, för de här gangstrapparna nu, 9 av 10 som sagt, de rappar ju och sjunger om att de ska mörda personer och de ska göra det och det med den här personen, våldta och med mera, och de gör ju det de facto.
Jo, men hur vidare, alltså man måste återigen separera på verk och person, för Michael Jackson sjöng inte om att knulla barn, och så gjorde han det, medan Simon Gärdenfors sjunger om att knulla barn men gör det inte.
Vi vet så inte det, om Michael Jackson skinkar på någon 7-åring. Nej, när jag lyssnar på Beat It och spelar ingen roll. Men absolut, jag hör dig.
Men det finns ju jättehemska metalåtar där med så här, offra ett barn till Satan, och sen så är de jättetrevliga killar.
Alltså, ja, exakt. Så att det är men liksom... det enda som intresserar mig i det här, det är om det samvarierar med en brottsutveckling och om det har någon kausalitet. Det är det enda som intresserar mig i det här. Sen kan de prata hur mycket skit de vill om det, och sen är det också så här, de bitar pengarna som han får via Spotify in till sitt Steam-konto som han tar ut och lägger in sitt skivbolag till exempel, eller bara tar ut själv. Vart går de pengarna? Är han kriminellt kopplad och kan göra sitt kriminella nätverk mer uthålligt, sätta mer vapen i barnen på händerna, då kommer inte jag vilja vara en del av den streamen. Och då spelar ingen roll. Då spelar inget annat någon roll. För att jag vill se till att vara brottsförebyggande på det sättet och inte ge mer ekonomi.
Du säger skilja verk och person också. Ja. Men det är ju ingen skillnad i gangsterrappen. Det är ju ingen, de skjuter och de säger att de skjuter, och de slår tjejer och de säger att de slår tjejer.
Ja, det är klart att vissa människor, men det finns ju människor som sjunger om allt det där och så gör de inte det. Och sen finns det folk som sjunger om snälla saker som gör hemska grejer. Alltså det kan vara kopplat, men det måste inte vara.
Nej, det är sant. Det måste inte vara det. Så om det kommer, exempel om det kommer någon rappare från ingenstans, han kommer från Lidingö, säger vi, han börjar imitera allt det här.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Då kommer jag ha lättare att lyssna på det. Om jag skulle välja att lyssna på lättare att lyssna på det. Då hade jag anklagat honom för att du förmodligen promotar de här värderingarna till pojkar och flickor som inte vet skillnaden. Och vet om det är verkligt eller inte. Jag kommer inte respektera det. Om du inte är jättetydlig med att det här bara är en konstform för underhållning. Och att du inte faktiskt, det finns inga tecken på att du lever här på riktigt. Det kommer jag lättare för. Men nu har vi två delar. Kriminellt kopplade unga män från faktiska gäng blir populära gangsterrappare, väldigt inflytande i kulturen. Det de rappar om är precis det de gör i verkligheten. Pengar som kommer in via deras Steam-konton kan de ta ut, göra sina kriminella nätverk mer uthålliga. Och så blir de också extremt inflytande för barn och blir en målbild för dem att se upp till med alla de här värderingar som de har promotat tillbaka till dem. Så att med gangsterrappare, jag kommer inte nämna några namn, men vi vet vilka gangsterrapparna är kopplat till det här. Vi har till och med en gangsterrappare som går live på Instagram och lämnar över liven till någon som är toppen av hierarkin i vårt absoluta mest våldsamma nätverk. Och det här nätverket gick live och fick typ 50 000 tittningar på den här liven då. Och liksom, vi pratade typ inte om det. Han spelas fortfarande på Spotify. Så att så här,
ja, det är också intressant, alltså just att SVT och våra skattepengar, de som vi betalar skattepengar till, kanske främst SVT då, de promotar ju själv den här typen, alltså det finns ju så här P3 guldgala och så vidare, det är våra skattepengar som går dit och de ger ju priser, ger ju pengar också, det är helt fruktansvärt egentligen.
Jag fattar inte heller hur fan man hinner, att man hinner så här vara en professionell rappare och yrkeskriminell. Det är så working two jobs.
Vet du hur det är? Vet du varför? Jobb, för att det inte är two jobs. Det är ett och samma jobb.
Det är allvarligt. Man bara filmar video när man är ute och jobbar. Liksom. Typ. Egentligen det är en vlogg, inte en musikvideo.
Men basically, alltså, det finns ingen distans mellan de här två. Och det har tagit lång tid för oss att komma dit, att förstå det här. Jag har pratat om det här sedan 2019, men jag har inte fått gehör.
Vad vill du ha för utfall eller gehör eller konkreta?
Jag vill se konkreta förändringar, jättebra fråga. Föräldrar, det här ligger hos föräldrar. Skydda barn från att exponeras för den här digitala världen. Vi måste förändra, revolutionera vårt förhållningssätt till iPhones, mobiltelefoner kopplat till barn. Det här kommer vara, om 20-25 år kommer vi kolla tillbaka på det här. Bara, det här vi gav iPhones till 12-13-åringar. Det är som att ge cigaretter och alkohol till dem och droger till dem. Så kommer vi förändra vårt förhållningssätt, men det kommer ta 20-25 år. Vi måste ändra det nu. Se till att barn inte är den huvuddemografin för den här kulturen som formar dem. Och föräldrar, se till att ni är den huvudsakliga källan från vart värderingarna kommer ifrån. Och vad är det som formar barnet? Sunda förebilder och föräldrarna. Inte någonting de hittar på sina sociala medier och sin musik. Låt inte det forma dem.
Vad är bra svar antar jag, men vad är sunda förebilder då? För det är det vad jag vinner på lite grann med det här med maskulina förebilder. Jag tror unga söker efter det per automatik. Och det, jag har tänkt mycket på det, att så här, vad finns det ens för andra manliga förebilder? Vad kan det vara?
Inte en kändis. Inte en kändis. En verklig människa i det här pojken i flickans liv. Som kan vara en person som håller den liksom rätt och håller den borta från kriminalitet. Hålla borta unga tjejer, söka sig till äldre män som något sätt groomar dem eller liksom köper alkohol till dem tidig ålder för att de är rebelliska. De festar i den miljön, blir våldtagna av två av de här 30-åringarna. Den typen av grej. Vi behöver skydda pojkar och flickor från liksom, hela den här grejen som vuxenvärlden för med sig. Låta dem vara barn så länge som möjligt och sen se till att de har en tydlig väg i livet, kopplat till skolgång, kopplat till jobb, kopplat till hur man betalar skatt, kopplat till liksom partners, se till att det inte är en partner som utnyttjar, liksom någon maktobalans och så vidare. Och så där, ett tryggt liv kan man guida sig igenom. Vad fan, alltså, det krävs ingen mirakel för det. Det finns ju överallt. Problemet är att det är andra influencers just nu som formar våra barn.
Men där är jag med på att du har helt rätt nämligen också. Just att de här viktiga, positiva förebilderna och föräldrar och alltså ansvarsfulla vuxna runt omkring.
Precis.
För då menar jag också, då spelar det ingen roll om man konsumerar hemska grejer på nätet. Nej. Eller rapp eller whatever, så länge någon finns där som kan berätta för en, det här är dumt.
Exakt,
och
exakt.
Och det är därför det är viktigt, för att det är så här, och då slipper man hela problemen med allt det där också liksom.
Exakt.
Så där tror jag lösningen ligger också.
Ja, fast ni är ju så konkreta, eller så är jag autistisk, men hur ska jag ställa frågan som, hur är man en bra, alltså manlig förebild är ju en sak, men hur får man kids att se upp till en då? För det är ju inte coolt att vara en tönt som pluggar eller manlig feminist eller vad du vill liksom. Det är ju en svår, du tycker ju någon är cool som är typ rebellisk.
Barn ska inte, kolla, jag fattar det kommer alltid vara ett problem. Problemet är att det inte får devalvera till gängkriminalitet, skjutningar, våld, vapen och så vidare. Ett barn kan gå igenom en rebellisk fas, vara tonår, absolut allt det där finns. Men det får inte devalvera till det vi ser det devalvera till för så jävla många unga personer i Sverige idag. Och det för mig då handlar om skydda barn från att exponeras av den här kulturen. Ingen 9, 10, 11 år ska ens veta vad gangsterrap är. Det är sånt samhälle jag vill ha. Jag är naiv nu, jag vet det.
Emokulturen är så mycket bättre där, för istället för att hata polisen så hatar man sig
själv. Exakt. Exakt.
Det är därför det är mycket mer sunt.
Liksom. Nej, men det gör ju alla. Så
problemet är, vi lever i Sverige just nu. Sverige är totalt marinerat i gangsterkultur, i prokriminella värderingar. Det går knappt att vara pojke och flicka idag i tonårsåldern utan att dras in i det här tankesättet, i det här språket, i den här livsåskådningen som gangsterkulturen har berättat för de här pojkarna och flickorna. Det går knappt att komma undan det. Så i Sverige har en extrem utmaning i det här. Större utmaning än något annat land som är jämförligt. Och det är därför jag är pessimistisk kring Sverige. Jag tror inte vi kan rädda den här utvecklingen. Vi kommer ha det här problemet väldigt, väldigt länge. Vi kommer fortsätta se Viktor, Gustav och Filip gå in i gängkriminalitet fast de inte är den typen av demografi som borde göra det.
Och de behöver inte pengarna.
Nej, de får pengarna. Jag har sett i chattar en pojke som säger, pappa, kan jag få köpa det här för 2 lax? Han swishar direkt. Hej pappa, jag vill köpa det här för 600. Samma shoppingtillfälle. Swishar direkt. Och det här är en kille som skickar ut kriminella uppdrag till unga killar i uppdrag på för de här kriminella i högre grupp i hierarkin för betalning då. Så att så här, vi har så extremt stora utmaningar i landet och vi måste börja diskutera lösningarna på riktigt nu. Och alltså så här, det är en konkret grej med föräldrarna. Alltså så här, var där. Se till att du i huvudsak där känner för vart värderingen kommer ifrån och vad livet ska handla om. Och inte att de bara indoktrineras i det här prokriminella som är överallt i deras digitala miljö. Liksom.
Ja, jag tror verkligen att föräldrar ska ju verkligen vara där. Och jag vet många kollegor och sådär och polare som har barn. De har inte ens gett sina barn en telefon när de är 12-13 år.
Ja.
Och det tycker jag är skitbra. Varför ska de ens ha en iPhone? Liksom? Ja. Det är så jäkla konstigt. De måste inte ha det.
Liksom. Nej, men det är för att det är ju knark. Men det som blir är att din unge får inte bli för weird och utesluten från andra.
Mm.
Alltså det är det, om alla andra har det så blir det konstigt om din unge inte har det.
Precis.
Och så därför vill man göra det enormt att men vi har inte telefoner i skolan. Typ, eller man har inte iPhones.
Exakt så. Det är det jag menar. Vi kollektivt behöver revolutionera vårt förhållningssätt i iPhones och barn. Och det kan förändras. För exakt som du säger, om du frågar en förälder till en 12-åring, vill du ge ditt barn en iPhone? Nej, men jag vill inte att det ska vara utesluten. Den har ju också. Fråga det barnets förälder. Vill du ge ditt barn en iPhone? Nej, den vill inte utesluten. Fråga det barn. Alltså, förstår du vad jag menar? Och då kommer vi märka att ingen vill ge iPhones till sina barn. Vilket betyder att det handlar om community, kommunikation och förändra det här sociala stressen vi sätter på andra barn att ha det här. För att en har det, så kommer det spridas till att alla vill ha det. Okej, förändra det förhållningssättet helt då?
Men det är så här, föräldrar är typ, jag upplever att många föräldrar är så här lata och naiva. Och typ så här att man typ så här, aha, okej, ungen skriker 3 år gammal. Här, ta en iPad.
Ja,
här, ta en iPhone. Här, titta på någonting. Men så här, vart är det här liksom, ta med ungjäveln och ut och lek liksom. Gör
det
någonting med
det
ungen enkelt, liksom.
Och det kommer mer och mer forskning. Det kom en rapport senast förra veckan om att det är så här, ungar upp till 2 års ålder ska aldrig någonsin titta på en skärm.
Nej.
Så här, som man tittar på. Och det är så här, man vet ju att det är så här, unga lär sig sämre via iPhones och shit än att läsa i böcker. Alltså, det finns ju mycket som helst då.
Såklart.
Men det märker man själv, alltså, jag är alltid så här, jag hatar ju sociala medier. Men vi jobbar med sociala medier numera, så då måste man gilla det. Och det är inte för att det är så här, jag älskar humor, sen måste man göra det via sociala medier numera. Men att det är så här, att man är beroende av de här privata företagen som knullar en med algoritmerna liksom. Mm. Det är ju ingen som tycker att det är asnice liksom. Alltså just,
men det är en annan grej, för du är ju också snart 30 år och har ingen hår på huvudet liksom. men det var ju du kanske inte fick när du var 11 år, för du är ju ändå lika gammal som mig. Du hade ingen iPhone när du var 11.
Nej, men var det, utan vi fick ju senast, vi hade ju ändå en chans. Vi hade ju typ en Nokia 3310 med fucking Snake på, så han blev inte helt förstörd. Vi började ju fucka våra hjärnan när vi var 15 typ.
15 var då, det, då det är jag minns liksom. Jag fick första iPhone någonstans där, och det var ju första gången också man fick fri tillgång, obegränsad tillgång till pornografi. Man hade det i bakfickan liksom med iPhone. Ja. Och då såklart man började ju liksom spela skinnflöjt konstant liksom. Ja, för att det fanns där. Och då märkte så här, en snabb porr segway. Ska vi gå in i porr lite grann? Ja, ja. Okej, okay, jättebra. Så att en snabb, fan, jag har familj som kanske kollar på det här. Okej,
skit i
det. Skit i det, okej. Så att så här.
Kanske vi borde tänka på ibland också. Ibland kanske någon förälder lyssnar.
Snabb segway bara. Så att jag slutade kolla på det för 2 år sedan.
Mm. Helt och hållet?
Helt och hållet. Oh, ja. Jag slutade även spela skinnflöjt för 2 år sedan.
Du får ligga mycket nu alltså.
Ja, det är lätt för dig. Kändis.
Precis. Men så att det slutade med. Och det var för att jag började upptäcka att jag är, och vi är, en porrskadad generation. Vare sig vi vill eller inte säga det. Jag började upptäcka så här, normalt byggda kroppar hos kvinnor attraherar mig nada. Och jag började märka i sexuella situationer, om det inte liknade pornografin, alltså som jag tittade på, då tyckte jag inte om det så mycket. För fan, det liknade inte porren ju. Det här vinkeln eller det här, vad det såg ut att vara i porr. Och sen sexuella scener man har i huvudet som man vill leva ut, som kommer från porr, som är lite så här, vad fan måste du som uppleva det här? Det här är lite så här, jag pratar inte jätteweird grejer nu, men jag pratar saker och ting som kanske, om jag träffar någon, kanske sätter en liten press på henne för att jag börjar uttrycka saker jag har lärt mig från porr. Och kanske frågar henne om det. Alltså så att du trekanter och sådana där grejer. Och då kanske det blir att hon känner att jag kanske inte lever upp till en standard som han har skaffat sig. Men då vill jag fråga mig själv, var kommer de här idéerna ifrån? Varför känner jag att jag måste leva ut det här? Och det är ju för att jag har förmodligen tittat porr sedan jag var 15. Och haft det så lättillgängligt. Och det här har inte varit positivt för min utveckling kopplat till sex. Nu ser jag inte att jag har stora problem med det. Men jag säger bara så här, jag börjar märka de tendenserna. Och jag tänkte bara, ingen mer pornografi, liksom bort med det. Och jag känner mig renare i skallen sen dess. Det låter töntigt att säga, men porr, man smutsar ner psyket tycker jag lite grann.
Men det är väl som du var inne på där dock, för jag vill ändå separera på alltså, total nofap och porr. För det är porr absolut skadligt, men att typ så här, fantisera om sin engelska lärare Katarina och ronka liksom, det är bra. Det är bra skit och det ska jag kidsen få göra liksom. Alltså, för det är ju använda sin fantasi, men precis. Absolut. Och dopaminskada hjärnan är fruktansvärt.
Exakt. Och tänk dig så här, 14-15 år som sexdeputerar och det tjejerna kommer in i någon form av så här pojk som porrfantasi som han frågar, kan vi göra det här? Kan vi göra det här? Du vet, han är typ avtrubbad, så han kollar redan på så här granny porn och så här, han börjar så här fucka upp sin hjärna på redan 16. Så här, det där, jag tror att det där, man kan ta den segwayn och applicera på den större konversationen vi har haft, att barn borde skydda sina lättillgängligheten till saker som barn inte egentligen borde se. Och tillåtas utvecklas på lite sundare sätt. Och formas på sundare sätt. Viktor är helt porrskadad, det visste jag.
Det är ju så uppenbart också att det är liksom att man slaknar eller inte kan komma. Allt sånt där, det är så tydligt att det är porr om man slutar liksom.
Och man är lat
liksom. Jag tänkte bara, en rolig grej var att min farsa, han förbjöd mig att kolla på porr på hans dator liksom. Det var han att det var ju bara en dator på hans kontor.
Viktor, varför är mina parmar helt stäckigt?
Men jag vågade fan inte. Han vet inte hur arg min farsa kan bli. Och i alla fall, så då var det så jävla bra. Då hade min kompis, ni vet Andreas, fått en ny dator själv, egen. Skit i. Sålt jultidningar i hela Stockholm eller någonting. Och jag var direkt in på porr. För farsan sa det, du får kolla hos dina kompisar. Men det är fan alltså, i min dator.
Det är så jävla konstigt.
För det var ju verkligen virus på den tiden, om inte fortfarande. Och jag förstörde hela Andreas dator. Nya dator, första dagen.
Tack så mycket.
Första dagen.
Det var sån supertrojansk häst liksom. Men för hela den grejen blir alltså, det är en oroande utveckling generellt så här, för att hur convenient allt blir. För porr är verkligen en sån grej att det är så här, varför ska man gå ut och ragga och hitta en god tjej som man måste lyssna på hennes tråkiga historier och, men du vet, göra hela raggningsprocessen när man bara kan titta på världens snygga sig och ronka liksom.
Precis.
Alltså, så det blir ju typ att det är så här, ja det är klart det är ännu mer nice att ha sex och hela den grejen, men när det är så enkelt så blir folk lata, som man ser att folk har mindre sex än någonsin.
Just det.
För att det är så här, folk sitter bara hemma och ronkar liksom. Det är för enkelt och så bestämmer alla alltså,
Det är så uppenbart liksom. Bara, jag vet inte, kanske är en självklarhet, men det är för att det är just det, man kollar på de här perfekta porrstjärnorna och du kan typ gå igenom hur många som helst och sen vem får den från krogen liksom.
Det är inte konstigt att ta det i liksom.
Men verkligen, alltså, om man tänker att en man på 30-talet kanske såg tre vackra kvinnor nakna i sitt liv. Vi har kanske sett 140 000 bara genom att vi har scrollat och vi har kollat, vi har exponerats för under så lång tid, så klart vi fuckas upp av det. Och flickor och unga kvinnor kommer reagera på den här förskjutningen av krav. Och det är därför de opererar sig mycket mer och det blir en skev kroppsidealsbild och så vidare. Vi skapar den sociala stressen hos kvinnor för att vi får liksom andra typer av krav. De märker av det på kanske subtila sätt. Det syns på mode, det syns med influencers som blir hyperkändisar. Och sen börjar liksom samhället formas lite av det här, den negativa liksom... Det här är som en spiral lite grann. Vi är så jävla osunda tycker jag.
För det är det här, jag tänker just på, du är ju ungdomsutredare och sådär. Liksom. Alltså, det är någonting som jag har märkt en ökning av, det är just det här att kvinnor kommer in med tjejer, små tjejer till 14 år ibland som har de har haft strypsex och de har haft analsex.
Ja, fy fan.
13-14 åriga tjejer och det är
Nej men det
unga var det kanske.
Nej men alltså att det är liksom den det är ju så sjukt. Så var det ju inte om du går tillbaka någon år liksom.
Jag har svårt att tro att det var så.
Och jag tänker att för de ser det som en så normaliserad grej liksom.
Ja. Och det är ju gränsförskjutning på grund av den här otroliga tillgången till det. För så här, vi alla vet. Jag minns första gången jag... Fan, ska jag gå in på det här? Alltså, varför säger jag
det här? Kan du bara säga ålder på dem? För att jag blev så här, var det egentligen barn? Hur gamla...
Alltså, 13-14.
13-14, ja. Eller vad trodde ni att jag sa?
Nej, jag blev orolig om vi snackade, fan vet jag, hur unga de var. Jag hör missade ålder.
Men så här...
Jag går in på det.
Nej, men jag ska inte när jag gjorde det. Men när jag såg liksom så här Victoria Silvstedt, jag googlade på henne först när Google var nytt. Jag var 8-9, typ så här. Googlade Victoria Silvstedt. Då dök hon upp i en bikini, minns jag, pärlbikini. Typ bland de första liksom, halvnakna, nakna tjejerna såg. Och det räckte ju för att sätta igång hela systemet för henne. Men vad fan, man känner ju ingenting om det nu. Utan nu måste man ju ha en viss typ av pornografi. Alltså man förskjuter sina gränser ju mer man konsumerar. Tänk en 15-åring som har konsumerat porr i 3 år. Ja, men han kommer börja utforska det här typ analt eller hårt sex för att ge de här kickarna. Sen han går ut i sexlivet med en annan tjej som inte kollat porr i 4-5 år. Ja, men då kommer hon ju bli tillfrågad de här grejerna. Och det kanske är hårt. Det kanske är saker som han har blivit avtrubbad inför.
iPhones, they're not going away. Så på något sätt måste vi lära oss att hantera det. Men problemet är ju att mänskliga disciplinen och självkontroll kommer aldrig vara lösningen. För det går, alltså det vet man själv. Man vet att det här är dåligt för mig och sen tittar man 8 timmar ändå. Så man måste ju på något sätt... Alltså, kraven måste komma från olika regeringar på techbolagen att ni får inte precis. Designa appar och grejer som är så här.
Ja, good luck. Det föräldrar är väl det enda rätta.
Och det är exakt och det är det med poäng med föräldrar, alltså kopplat till barn.
Men du ger inte ungen en iPhone.
Om vi som är vuxna inte kan kontrollera oss, hur ska de kunna kontrollera
sig? Vi kan kontrollera oss.
Känner ni att ni tittar exakt så mycket ni vill på Instagram, aldrig en sekund mer?
Jag är ganska duktig på allt det där och ta bara snus
när jag tänker. Jag slutade kolla porr helt och hållet. Jag vet att jag kan, om jag vill, kan jag minimera som Instagram och du vet, så här, den typen av app. Det vet jag att jag kan. Men jag tänker barn, innan de ens slängs in i den här världen där det här beroendet skapas, så skyddar vi dem från det helt och hållet. Så får de växa upp som barn. Det är kanske naivt, men det är det liksom min tanke är med det. För om vi kastar in barn i allt det här, 13-14-åringar, deras favoritmusik vid gangsterrap och det är skönhetsinfluencers konstant som bara produkt säljer till dem och de är snygga och det är spännande och kolla vloggar ut och in, du vet. Då tror jag att de fastnar i det väldigt tidigt och vill ha mer av det. För att då skapas en konversation, en kultur kring det som de är med i och hittar gemenskap med andra vänner kring. Så tänk om vi kan kanske låta barn växa upp utan den påverkan, utan den influensen, utan den här iPhone-överkonsumtionen. Jag kanske är naiv kring det, Men det är det jag hade hoppats om jag fick bestämma ur som ett samhälle.
Jag tror det är bra, men jag tror att man ska skydda vuxna också. Liksom.
jag tror att vuxna kan hitta verktygen själv genom att vi utvecklas i det. Och vi lär oss mer om oss själva och iPhone. Det är mycket konversationer om att skärmtid och du vet, man ska stänga av blue light och bort med luren när du ska sova. De här konversationerna finns ju redan. Så vuxna måste hitta den disciplinen hos sig själva, tror jag. Alltså,
konversationerna finns ju redan, men min point är så att om man tittar på så techbolagen, typ Facebook eller whatever, då har man så här, de smartaste människorna i hela världen sitter och jobbar för de här bolagen och försöker göra varenda applikation så beroende från kallandet som det är absolut möjligt.
Ja.
Och så ska en random dude bara kämpa med sin självdisciplin emot de här, alla de här smarta människorna som försöker få det att stanna. Alltså det är inte en fair fight. Det är inte så här, alltså det är oetiskt hur saker får designas. Mm. Det borde finnas lagar kring hur du får designa saker, hur beroende de ska vara liksom. Mm. Alltså det är samma med så här bettingkasino och så hur de får ändå så här, fast nej, jag vet inte, det är inte etiskt. Jag tror att det behövs lagar kring hur du designar applikationer.
Nej, jag tror inte. Jag tror att du måste, någon form av självdisciplin måste du ändå ha.
Ja, du kan ha mycket självdisciplin som helst. Alltså när du väl har börjat skjuta heroin i kuken så kommer du vilja skjuta mer heroin i kuken.
Mm, liksom. Så var det för mig när jag sköt heroin. Så jag förstår, jag relaterar verkligen till det.
Ja, barn är en grej, för där kan jag köpa att säga, men det kan ju vara lite synd om dem, för de fastnar i den här skärmen och så är de helt körda liksom, för de får den när de är 3 år liksom. Mm. Men där kan ju ändå, tycker jag då, föräldrarna med att styra, för föräldrarna har ändå ett ansvar över barnet tills den är 18 år. Du måste inte ge din unge en mobil förrän den själv kan köpa mobilen när den är 18 år gammal.
För att du inte ens vill ge dem mobil, för att du ger dem att alla andra vill ha, men då får du måste inte tänka lite.
Men ger man den när de är 9 år som idag liksom, ja, då blir det tufft och då hamnar man i allt det där skiten med sociala medier och mobiltelefon och allt negativt det gör. Det gör ju folk så att du pratar om folk som inte mår bra. Ungdomar som inte mår bra. Ja, och det tror jag också har mycket med sociala medier att göra. Men det är ju för att de har inte tid att jobba med sig själva. De har inte tid att må bra, för de lägger 8 timmar. De lägger en arbetsdag, om inte mer, på att titta och scrolla och må dåligt. Istället för att typ vara ute och träna, spela fotboll eller äta sand som jag gjorde när jag var liten. Liksom.
Och varför lägger man 8 timmar på sociala medier? Jo, för att de är fruktansvärt beroende från kanalen.
Absolut. Ja, absolut, men då får du ju ha en pappa där eller mamma där som faktiskt rycker telefonen då. Som sagt, är de under 18 så har du all rätt att göra, hör på att säga vad du vill med din barn. Men du får ju styra dem lite mer i alla fall.
Men jag tycker båda de här kan existera samtidigt. Ju.
Ja, absolut. Det kan.
Men jag tänker att det svårare alternativet är ju ditt alternativ, Gustav. Även fast jag hör det. Och det känns som att det vi kan göra nu i hemmen, innan vi väntar på politiker och allting, vad kan vi göra i hemmen för att forma våra barn på bättre sätt?
Självklart.
Och då tror jag verkligen så här, vi behöver ändra lite hur vi tänker kring iPhones och vad som existerar där, för att det finns en stor kunskapsklyfta mellan föräldrar och barn kopplat till vad som finns där inne. För att jag går igenom mobiltelefonen väldigt mycket. Det jag ser hos 15-16-åringar, pojkar och flickor, det är helt sjukt alltså. Det språket de har, det de värderingarna de har, vad de skickar till varandra och vad de drömmer om och deras anteckningar. Varenda killes anteckning har en gangsterapptext som han själv har skrivit. Varenda, över 90% skulle jag säga.
Det är verkligen nutidens poesi liksom. Alltså, ja.
Sätter 2 kulor i dina knän, jag rullar upp på en skoter, jag säljer droger. Det här är som, det är en inblick i deras... Alltså deras drömmar på något sätt, i deras psyken.
Det är sjukt många som har jag märkt också. De tycker det är så jäkla häftigt att bara filma sig själv, bara köra selfies när de liksom röker och knarkar.
Så jag förlorar hjärnceller varje gång. De ser precis likadan ut. Alltså varenda en. Så filma sig själv, röker i en bil, gör någon gang sign och sådana här tecknen. Vet jag. Jag blir dummare för varje gång jag ser en sån grej. Jag måste få löneförhöjning, för jag håller på att skrapa bort alla hjärnceller jag har och gå igenom de här lurarna. Alltså.
Ja, herregud. Vad sa du, Victor Klemming?
Ja, mitt i mer då, vet, byta av ämne ifall du hade något på det.
Jag tänkte också byta av ämnen faktiskt.
Du går inne på det här med att det är nog inte så smart att göra alla till offer. Tala om folk att de är offer. Det finns ingen chans för dig, Luai, för att alla svennar är rasister. Och så vidare. Och då blir jag lite så här, har du haft, vad säger man? Det låter lite som, är du mot Black Lives Matter då?
Mm.
Som organisation?
Mm, absolut. Det är rasism, en grundläggande fundamentala tänk kring rasism är jag emot. För 3 år sedan var jag för. Jag var till och med en del av Black Lives Matter. Satt i styrelserna, gjorde jobb för dem. Absolut. Och det var kring George Floyd-psykosen liksom, och extremt hemskt det som hände med den mannen. Det är ett mord av polisen. Polisen i USA är väldigt skjutglada. De har ett visst förhållningssätt till svarta amerikaner. No doubt about it. De är oproportionerligt offer för dödsskjutningar. Även fast vita skjuts mer, men vita är många fler i USA.
George Floyd var han som knäde så.
Ja, precis.
Och han dömdes
minuter. Han dömdes till manslaughter kanske, inte, eller third degree, second degree murder, något sånt där.
Har det inte visat sig också att de som driver Black Lives Matter tog alla pengarna själv?
Ja,
de har köpt så här feta kåkar från brudarna.
Det var, ja, precis. Hon använde, jag tror hon argumenterade att det var någon form av högkvarter för Black Lives Matter, men det var ju lyxhus liksom i USA. Hon tog en del av de miljoner som kom in där. Men så här, det fundamentala som jag har problem med, det är historien, narrativet. De har svarta är i livsfara, svarta är offer, strukturen jobbar emot svarta och så vidare och så vidare. Det är mitt fundamentala problem med det. För det säljer in rasistisk hopplöshet till svarta personer runt om i världen, Sverige inte minst, som behöver känna att det finns hopp att kunna navigera sig genom systemet och avancera. Som vi säger till dem att du är ändå ett offer. Strukturell rasism motarbetar dig i det här landet. Då kommer de inte känna att det är värt att ens försöka i det här landet. Och det är mitt fundamentala problem för det.
De tror att de vill så mycket gott, men egentligen gör de bara de gör, helt tvärtom. De förstör.
De är skada, liksom. Exakt.
Så är inte frön om hopplöshet. Liksom, utan,
precis. Sen är inte jag naiv. Jag vet att rasism existerar. Rasistiska attityder, jargonger och så vidare. Och jag har ett öga för det. Jag kommer attackera det om jag märker att jag behandlas negativt utifrån premisserna av min hudfärg eller min bakgrund.
Ja, för hela poängen är att vi ska behandla alla som individer och gå på kompetens när det kommer till anställning. Det gynnar alla. Och,
precis.
Det är ju samma sak med feminism eller med allt det där. Och nu blir det en sorts, vad heter det, inte maskulinitism, men mansrörelsen. Nu ska vi vara offer. För att nu håller vi på att kvotera vad de säger då, kanske svarta eller kvinnor. Så nu är vi offer. Alla ska bara vara offer. Men det är ju liksom motsatsen till att vara lycklig, för att börja med. Då ska man vara tacksam och god. Och bli framgångsrik är ju också bara att då är allt upp till en själv. Liksom. Hur kan jag bli bättre? Inga ursäkter liksom. Så det är så jävla skadligt.
Du sa det förut lite grann att du ser liksom ingen positiv väg i det här. Allt är kört. Jag fick inte den bilden av det. Är det så? Är vi bara på vägen nedslutande och det kommer allt gå?
Jag ser inte vart någonstans det ska bli bättre.
Men är det lika, ska vi flytta liksom snart? Eller vad tycker
du? Jag kommer söka asyl till Norge. Som flykting.
Ska du, eller?
Inom något år. Ja, vi får se.
Du är inne på den lite.
Jag fantiserar om både Norge och Nya Zeeland. Det är mina happy places.
Oslo är riktigt fint. Alltså.
Ja, det är det.
Fantiserar om norska tjejer, tror du skulle säga.
Delvis, men det är det jag menar med Norge.
Ska få, alltså.
Och att de har 95% uppklaringsprocent på alla mordar i Norge också. Vilket är fint.
Det är en skillnad med vad sa du, 85?
95.
95 kontra vad har vi här, 20?
Ja, men det är för att inga maskerade ungdomar dyker upp och bara skjuter och drar. Liksom, utan det är i huset, det är hemmet och sådär. Mycket mord sker i Norge.
Men är det... Jag har också varit inne på det där liksom, att flytta till Finland eller andra länder som...
Ja.
Men jag tycker att det är det så kört, eller det finns ingen...
Kanske lite pessimistisk. Jag får se till att inte bli bitter sett till mitt arbete eller vårt
lycka
arbete.
Till inom polisen
och
inte
blir det. Och det är ju så, man blir ju ganska mörk liksom i själen av att se allt det här.
Ja, du känns ju redan lite bittrare när jag träffade dig sist, men då var du ju på krogen med en snygg blondin i och för sig, så att,
ja, precis. Då var jag precis. Ja, men sen också så här, vad fan, jag är ju inte en ledsam liksom människa så. Och så. Jag har mycket i huvudet, jag tänker mycket och jag kan bli ledsen över hur Sverigebilden har förändrats för mig på ganska grundläggande sätt, och jag hatar att det är så, för jag älskar det här landet alltså, på så många sätt, för vad landet gjorde för mig, för min familj, för min större familj med mostrar och kusiner och så vidare. Alltså, det här landet är helt otroligt på så många sätt, men det börjar hända något fundamentalt med landet. Och min känsla av trygghet här, lite också att jag går in i offentligheten, Filip vet om där också, att när man är polisanställd och börjar bli lite mer offentlig, börjar synas lite mer, varenda gång jag är på arresten så känner de igen mig, liksom 16-årig gängkriminell, liksom så här, man börjar känna av att fan, Sverige kanske inte är landet för mig att etablera mig längre fram. Så kommer jag fortsätta vilja, vet, vara en del av konversationen här och göra det bättre här, men kanske inte bo här och etablera mig här. Så tyvärr går jag i de tankarna lite grann och det suger.
Jag fattar. Om jag skulle säga så här, att men många kanske vänder sig till islam i orten istället för ett gäng. Vad skulle du säga om det?
Ja, jättebra poäng. Ja, precis. Det finns problem med det också, för att så att religiös övertygelse är det som kan ta hopplösa människor ut från hopplöshet. Religiös övertygelse, det händer ofta i fängelset efter 10 år i USA. Finns det någon studie om. Och de behöver en uppsättning värderingar och ett sätt att leva efter. en förebild, någonting att leva efter som ger dem hopp och syfte. Religion är ett jättebra sånt verktyg. Problemet med islam.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Är att det krockar lite för mycket för ofta med våra västerländska liberala värderingar som vi har utvecklat här. Så att det blir en liten clinch-krock så. Om de inte har en utövning som är mjuknad och anpassad, typ som jag är muslim själv. Men jag liksom, om det finns en panpizza och det inte finns något annat, då kommer jag käka den panpizzan fast det är gris. Jag hatar inte kvinnor liksom. Och då menar jag inte att muslimer hatar kvinnor. Jag menar att jag ville påtala hur mycket älskar kvinnor.
Jag pratade om porr.
Och dricker liksom alkohol, festar och så vidare. Tar inga droger, bara crack på lördagar.
Just det, ren diet, det är viktigt.
Och sen sköt jag heroin i kuken för några månader sedan. Men det är över nu.
Just det är över nu.
Men så att mjuknad ska man säga förhållningssätt till religionen islam, för den är så dogmatisk, den är så stark och intensiv ju, så att det kommer krocka med de värderingarna som ett sekulärt land har byggt upp på något sätt, och det kan bli ett problem. Jag säger att det är ett problem, det kan bli ett problem.
Ja, det är väl, jag skulle säga att det är ett problem. Okay. Jag tänker kring yttrandefrihet och hela den här biten, att säga, men i Sverige får man bränna en koran och det får man inte göra kanske överallt och sådär, och det har ju nästan resulterat i att vi fick två svenska skjutna i Bryssel liksom.
Det man får hoppas är väl att islam kan bli lite mer som kristendomen har blivit i Sverige. Att det är lite mer att man kan plocka och försvunnit välja de bitar man vill ha. Liksom. Men det är nästan ordet. Men det är ändå så här, de som är kristna i Sverige är så här, men det, kyrkan ibland, det är lite gött att man kan få det lite mer så.
Det är liksom. Nog helt omöjligt.
Det är betydligt mindre dåligt alltså, att ändå ha någonting att tro på kontra att åka runt och skjuta och råna. Liksom.
Man,
men jag vill ändå dra det tillbaka till det där otroligt pessimistiska i att allt kommer gå åt skogen för Sverige. Är det ingenting som vi skulle kunna göra nu då för att förebygga att allting kommer gå helt åt skogen?
Vi behöver ju göra väldigt mycket rätt väldigt länge nu, och då behöver vi utforska. Jag tror ingen har alla svaren. Vi behöver utforska på vilka sätt vi kan framförallt unga personer bryta nyrekryteringen till gängen, och att unga personer kan växa upp på ett sundare sätt. Och då tror jag att vi bör börja med 7-8-9-åringar, skydda dem från att exponeras för dominant gangster subkultur, och att de kan växa upp och leva mer med sunda värderingar. För att i mångt och mycket är saker och ting bra i det här landet, alltså systemet vi har i mångt och mycket, och vägen upp till ett tryggt liv och så vidare. Och det behöver vi se till att fler unga personer är intresserade av.
Och de som är mellan säg 10 och 20 idag då, ska bara skita dem med det?
Nej, vi fortsätter jobba. Liksom, vi fortsätter utforska vad vi kan göra med lagstiftningar, vad vi kan göra med sociala delar, hur vi kan arbeta med, fördjupa vårt samarbete med socialtjänsten och skola, och kommunikation med föräldrar och sådär. Att vi hela tiden är nyfikna och utforskar vilka lösningar som kan finnas. Det är superviktigt att vi inte tappar hoppet. Men jag känner ju i grund och botten att någonting har förändrats i det här landet.
Men vad tror du är framtiden då? Alltså du som är pessimist liksom, alltså vad ser du, hur mycket värre kan det bli då? Vad är den utveckling som du ser?
Nej, nu, jag vill inte säga att jag är pessimist dock. Alltså jag skulle säga att jag försöker vara positiv. Alltså jag försöker vara en positiv människa. Jag tror ändå grundklangen i mig är att jag är positiv av mig. Men jag känner ändå att vi inte riktigt understryker hur allvarligt det här är. Att vi liksom lite går liksom lite förbi liksom, att amen, en 16-åring klev in i en bostad och hade ihjäl en småbarnsfarsa. 24 timmar senare gick han in i en bostad, hade ihjäl två kvinnor. som inte är involverad i det. 23-åriga Mogos, eritrean, på väg till jobbet, vårdcentralen eller vad det är, går upp i trapphuset, skjuter ihjäl honom i Uppsala. Han var inte involverad i det och han var eritrean. Jag såg den bilden på Aftonbladet första gången i mitt liv. Jag har gråtit över en människa. Jag grät som att det var min bästa vän som gick bort när jag var 15. Det bara slog mig rakt i själen verkligen. Bara så här, han var på väg till sitt jobb, 23 år gammal, fram till Stro. Och de här människorna gick in och tog hans liv ifrån honom. Han kom aldrig tillbaka. Ja. Han kommer aldrig tillbaka, hans familj kommer aldrig se honom. Det kunde lika gärna varit jag, kunde varit min kusin, kunde vara vem som helst som bor i området. Och det känns som att fan, vi går lite förbi det. Men jag tänker inte på lika mycket.
Jag har exakt samma känsla när de här två sköts i Bryssel. För det hade kunnat vara jag och Filip som alltid är på Sveriges matcher liksom, men inte valde den matchen. Och man upplever samma sak. Nej, det är så vanligt nu, liksom, mord latins, att nu ingen bryr sig liksom.
Att det blir revolution.
Det är den känslan. Och det är därför jag är så här, jag vill inte vara pessimistisk, men jag vill verkligen understryka hur allvarligt det här är. Det känns som att vi blir mer och mer avtrubbade till det här valet. Jag ska vara ärlig, jag reagerar inte jättestarkt vid Brysselskjutningen, som jag borde göra. Jag reagerar inte mot att det var terrordåd, utan det var så här, det hamnade i någon bubbla liksom, där allt sånt här sjukt händer. Så går jag vidare efter liksom dagen efter. Samma med skjutningarna liksom, med de här kvinnorna och den här unga mannen och så vidare. Sov 24 och Soha sprängs i bitar. Hon är och sover. Lärarstudenter. Alltså vi bara går vidare. Som att allting borde stanna. Vi borde stanna allt. Varenda fotbollsmatch, varenda evenemang, varenda jobb, varenda buss, varenda tåg. Allt borde stanna i det här landet. Och vi borde stanna upp och bara, vad är det vi gör nu? Här och nu, vad är det vi gör nu? Fuck politik, fuck att sitta och bara, det är den regeringen, men det är vår regering, nej, det är den. Fuck allt det där. Försök vara nyfikna på riktigt nu. Och vilka lösningar som finns för att icke-involverade människor sprängs i bitar och skjuts ihjäl. Och det är det jag så här försöker bara understryka. Det här är otroligt allvarligt det som händer. För att många av de här ungdomarna, inte bara de brottsaktiva, som inte är brottsaktiva, de har inga problem med utvecklingen. Jag lovar det, de har inte problem med det. För vapen, gängvåld, kulturer runt omkring det är en del av deras vardag. Mm. Och det skrämmer inte dem lika mycket. Och det är det som gör mig väldigt, väldigt orolig. Med att vi har inte en dominant grupp 16-åringar som bara så vill ut och bara stopp med allt det här. Mm. Vi vill inte lyssna på musiken som firar det här. Stopp, nej, de är en del av den här kulturen, även de passiva deltagarna. Och den typen av utveckling är pessimistisk kring.
Ja, för jag hoppas att det kommer en stark motkultur där förr eller senare. Alltså typ som fan hippies eller något som var emot krig liksom.
Jag kan inte låta bli att tycka att det är lite konstigt att det är otroligt många personer som demonstrerar för, vi säger Palestina-Israel-konflikten, som är en jättekänslig grej så där. Mm. Ett känsligt krig eller typ Black Lives Matter eller ja, andra saker. När borde vi inte fylla hela Stockholms alla tunnelbanor och allting och demonstrera för situationen som vi har liksom, någonstans i Sverige här och nu. För, det, för väldigt många andra är väldigt långt, det är krig långt härifrån.
Det som är grejen här, det som Chang Frick alltid tryckte på när han var med, och han sa ju såhär, det bästa som kan hända nu är ju att det blir fler och fler rån på Östermalm och Södermalm när det börjar drabba medelklasskidsen mer och mer, för då kommer det kanske kunna hända något. Att det är, så här, det är fortfarande procentuellt för mycket i orten liksom. Det når inte riktigt.
Men orten, du ser ju hur de mobiliserar sig kring det här. En extremt bra mobilisering kopplat till Palestina-delarna. Extremt engagerade. Men det som är intressant i det här. Vad hade ni trott om det var 90% av etniska svenskar som bara sköt invandrare?
Hur samtalet hade varit kring det? Det har väl varit kalabalik liksom.
Ja. Så det är en intressant frågeställning. Är det att man behöver kolla för mycket mot det egna communityt, och det känns som en jobbig, svår konversation att ha kanske, för som jag tänker, de som mobiliserar sig ute i förorten och sådär. Det finns ju så här organisationer som är, du vet, kring trauma som skapas och sorgen som skapas, och att man hjälper barnen som är i områden och så vidare. Jättebra, det behövs. Men det finns inte riktigt någonting som pekar på det egna communityt. När det väl är upplopp kring, eller vad heter det, protester och demonstrationer och sådär, du är ofta mot regeringen, att regeringen behöver göra mer. Men, och det behöver regeringen göra. Men varför riktas det inte mot de här som faktiskt håller i vapnen? Och frustrationen.
Men det kan ju göra med den här, det du försöker säga, med alltså, det heter identitetspolitikens vad heter det?
Det finns ju förövar-offer-dikotomi.
Det är det jag menar.
Ja, det ska vara tydligt så här, det här är förövaren, där offret. Men nu blir det som att det är två offer. när en ortenkille skjuter en annan ortenkille.
Just
då
det.
Blir det svårt att,
om vänstern har det problemet så har ju högern det problemet att alla är egoister så ingen bryr sig och ingen anordnar något. Det finns inget att demonstrera, ingen samarbete.
Är kollektiv, liksom.
Men det kan vara en kulturgrej också kan man få. Alltså det, svenskar är vi inte, det är inte vår kultur att gå runt och skrika högt på stan. Alltså vi gillar ju inte egentligen att de står. Vi gillar ju inte egentligen, upplever jag det som, alltså svensken gillar ju inte att de skriker på stan och håller på att gapa.
Förutom fotbollsfans så är det ju inte, finns det någon annan riktig community i Sverige? Nej,
alltså fotbollsfans tycker om att dricka bärs och bli redlösa och slåss på fyllan in på fotbollsmatchen, men egentligen tycker vi inte att det här högljudda, det är lite jobbigt.
Nej, i Frankrike till exempel har ju en lång historia av så här revolutioner och så här, hela den mobiliseringen, så absolut, det är en poäng där definitivt.
Det kanske vi har tagit upp för, men det är, den teorin går tillbaka till att de drog till USA på 1800-talet. Så det var ju så många svenska 30%, så det var de drivna, de individualisterna. Och vi som blev kvar är väldigt sociala, liksom. Vi är pessigudlig.
Och tyvärr är det väl så att det måste bli ännu värre innan vi växer ur den dvala vi ligger i. Liksom.
Och det är det jag känner att det är det som börjar hända nu. Mm. När vi har 14-åringar som avrättar, som är icke-involverade och så vidare. Mm. Då alltså, det känns som att saker och ting börjar hända nu i grunden. Vi börjar ha konversationer om, blir nyfikna. Det är därför jag blir så jävla bokad på massa grejer nu. För att jag integrerar just den här gangsterkulturteorin i, som förklaringsmodell. Och jag föreläste i Norge för 2-3 helger sedan om det här just. Och de är jättenyfikna på vad det är som har format Sverige. Och vill undvika allt som Sverige har gjort för att
för
vi var
gå i samma fälla.
Precis.
Liksom.
Och det som hände då, det var jättemånga som kom fram efter föreläsningen och så vidare. Kom två ungdomsutredare från Norge och gav mig deras mobiltelefon och visade så här. Det här har vi filmat av från en ungdomstelefon. Då kollade jag på det. Exakt samma saker jag hittade i mina mobiltömningar. Och det här är en ny företeelse för dem. De började se en ökning av det här. Mm. Och då sa en av de här kollegorna, de började säga att de är från orten och trakten. Och det är svenska ord.
Ja, just det. Det är inte ens deras
så ord. Det här är inte deras språk. Det kommer anammat och imiterat från svensk gangsterkultur nu till Norge. Och så börjar man se en viss typ av utveckling kopplat till ungdomsbrott där. Så att hela den kulturen börjar liksom, det är som ett virus nästan.
Jo, Mustafa Panshiri berättar ju samma sak i sin bok När ni i Finland.
Okay.
Samma där.
Ja, precis. Så att,
men som tur är, de har ju inte, som tur för dem, de har ju inte den mängden människor från olika kulturer hos dem, från andra länder och sådär, som de kommer aldrig få det problemet, tror jag. Men absolut kanske liknande, men aldrig det enorma problemet som vi har här.
Nej, precis. Och det är just på grund av vår migrationsstatus och har varit i 20-25 år.
Ja, att
det
är öppnar kranen helt och hållet liksom. Ja, precis. Mm.
Det är en fundamental skillnad som gör att den här kulturen kan etablera sig väldigt, väldigt starkt. För vi har tillräckligt många aktörer som är en del av det.
Ska vi tacka så mycket?
Ja, tack så jättemycket för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Och
inspirerande.
Ja, verkligen. Och du pratar ju om det här med bra förebild lite grann. Jag tycker du är jäkla bra förebild.
Schysst.
Faktiskt. Så var kan man följa dig någonstans?
Lolo Mohajeb, L-O-L-O Mohajeb.
På Instagram?
På Instagram, på YouTube. Försöker existera samtidigt som det andra.
Var en motpol.
Produkt. Motpol, ja, på TikTok och sådär. Och jag får ju ganska mycket views. Så det är kul att det kan existera som en liten, som du säger, motpol, så att de får lite andra idéer kanske, de här kidsen. Så att,
för det ger också tjejer nämligen. Till
allt handlar egentligen bara om det.
Ja,
exakt.
Ja, men stort tack.
Stort tack för att du kom.
Tack själva.
Tack för att ni har lyssnat. Ha det gött, hej.
Han avslutar allt med ha det gött.